Varmt välkommen till Rekryteringspodden, en podd av och med Home of Recruitment. Den här podden är för dig som rekryterar, sällan, ofta eller jämt. Här får du tips, idéer och råd. Allt för mer rättvisa och träffsäkra rekryteringar.
Hej och välkommen till Rekryteringspodden. Nu är jag här igen, Anke Stavefelt.
Tillsammans med mig, Josefin Malmer. Och vi kommer båda från Home of Recruitment.
Och idag så ska vi prata om en del av rekryteringsprocessen som såklart är väldigt, väldigt viktig. Det handlar om intervjuer.
Ja.
Och det handlar då väldigt specifikt om vad behöver man tänka på när det kommer till att bedöma intervjusvar.
Yes.
För att det kan ju vara så att ställa rätt frågor är inte alltid den mest utmanande delen. Utan det är just bedömningen som är mer utmanande. Så att, vad säger egentligen forskningen? Vi kanske ska börja där. Och dels vad vi rekommenderar och vad säger forskningen?
Yes, låt oss börja där. Den är ju såklart alltid viktig att utgå ifrån och kika på. Jag tror att i princip alla som lyssnar har koll på att strukturerade intervjuer är valida. Alltså att det är en träffsäker och bra urvalsmetod. Och det är ju en metod som också alla kan använda sig av. Redan idag eller imorgon. Så att det är ju fantastiskt. Men för att en intervju ska ha den där validiteten så krävs det två saker. Och här är det nog inte alla som har riktigt koll på båda de här grejerna skulle jag säga. Dels så behöver vi ju en standardisering i själva innehållet av intervjun. Alltså en struktur och en standardisering kring vilka frågor som ställs till kandidaterna. Och de ska ju då enligt vad vi rekommenderar och som vi lär liksom, såklart bygga på kravprofilen. Så att det är relevanta frågor också. Men alla som vi möter under intervjuer i en och samma process ska få frågor om samma saker. Så det är den ena delen. Medan den andra delen är struktur, standardisering i hur man bedömer kandidaternas intervjusvar. Och där är det kanske inte riktigt alla som är riktigt ännu. Och det gör ju då att med båda de här sakerna på plats så blir strukturerade intervjuer mer reliabla, alltså mer stabila i mätningen. Man får samma typ av resultat när man upprepar dem. Men också mer liksom träffsäkra, mäter arbetsprestation på ett träffsäkert sätt. Men det krävs då att båda de här sakerna är på plats.
Bra.
Anki, hur skulle du säga att det funkar idag när det gäller intervjuer och det här med struktur och standardisering? Och idag så är det ju då november 2023. Hur ser det ut där i verkligheten? Utöver att det är mörkt och grått och regnigt. Och
mörka november.
Ja.
Nej, men det vi kan se är ju att det har ju skett en väldigt positiv utveckling de senaste åren. Och det gläder oss förstås. Vi ser att idag så är det väldigt många som håller i, alltså att man använder sig av kompetensbaserade intervjuer som har tydliga mallar. Man ställer samma frågor till alla kandidater i samma process. Så på så vis är det strukturerat. Och så var det inte för några år sedan. Så där har det ju skett en positiv förflyttning. Sen så kan vi också se att det inte är helt ovanligt att man har kanske för många intervjufrågor. Vilket gör att det blir en utmaning för att hinna med och ställa alla de här frågorna. Och det leder ju sin tur till att det plötsligt blir ostrukturerat. För att man kanske hinner med olika antal frågor för olika kandidater.
Mm. Och att man kanske tvingas att hoppa lite grann för att man känner att man kikar på klockan och herregud, det här kommer inte gå ihop sig. Så. Mm.
Precis. Och sen så ser vi också att det är väldigt få som har bedömningsskalor kopplade till intervjuunderlagen. Så att man använder dem inte alls är det vanligaste. Men det är också inte helt ovanligt bland de som faktiskt använder bedömningsskalor att de kanske är lite krångliga, väldigt avancerade. Och det har ju förmodligen en god tanke, men det leder ju tyvärr allt för ofta till att de som faktiskt använder de här intervjuunderlagen inte använder skalorna för att det blir för svårt att förstå. Ja, men hur ska jag göra det här egentligen? Och det är ju förstås inte så bra.
Nej.
Så att det är lite grann läget idag utifrån vår spaning. Men om vi då tittar på vad är då, eller hur bra är egentligen en strukturerad intervju?
Alltså en strukturerad intervju är ju jättebra när den är fullt ut strukturerad. Och som du säger, jag kan inte nog understryka det här. Och jag tror att det beror på att man, när man är rekryteringsspecialist och liksom intresserad av de här områdena, så har man har den här kompetensen och förståelsen, och man vet hur viktigt det är med att göra, alltså det här sista du nämnde, tänker jag, med de här lite för avancerade mallarna. Det tror jag är ett resultat av att någon har kunskapen och vill bara få det så bra det går, men det slutar med att det blir någonting som inte används, och då blir det ju liksom precis motsatt effekt. Så för en bra strukturerad intervju är en väldigt bra valid urvalsmetod. Fördelen är att det minskar risken för bias, alltså vi blir mindre subjektiva. Vi kommer ändå vara subjektiva. Jag tror inte ett dugg på att det finns fördomsfria intervjuer eller rekryteringsprocesser heller för den delen, utan vi är alltid subjektiva, men riskerna minskar liksom. Och det blir också tydligt att vi får mer samma resultat oavsett vilken dag, alltså dagsform, men också vem av oss som håller intervjuerna och vilken kandidat som vi möter. Så att det är ju en jättestor fördel.
Och varför räcker det inte då med att ställa samma frågor till alla kandidater? Vi har ju lite olika utmaningar där som vi kan se.
Precis. Ja, men, och då, det är ju mycket det här, den här subjektiviteten då, som blir väldigt närvarande om vi inte har en struktur i bedömningen också. För den stora risken är ju att vi börjar bedöma hur väl lyckas kandidaten prestera i den här intervjun.
Hur bra är man på att bli intervjuad?
Ja, så. Det blir någon form av konstigt arbetsprov som antagligen inte alls är relevant för tjänsten. Man bedömer liksom hur man agerar i själva mötet. Så. Sen så finns det också en risk att vi, och det har jag gjort mig skyldig till många gånger, får jag erkänna, att man blir förtjust och imponerad utifrån situationer som kandidaterna väljer att lyfta när de svarar på intervjufrågorna.
Någonting som kanske är lite extraordinärt eller coolt eller någonting.
Exakt.
Som man tilltalas av.
Precis, som man blir så wow, men berätta mer, och det här var ju jättespännande. Och sen så missar man fokus på det här som ju är det vi vill veta, vilket är hur har du agerat i den här situationen. Så har vi inte bedömningsankaret med oss, alltså den här standardiseringen i bedömningen, så missar vi också fokus på det som är det viktiga.
Ja, det vi faktiskt ska bedöma.
Ja.
Och att vi också hamnar i att vi jämför kandidaterna egentligen bara med varandra och inte med det vi faktiskt söker.
Nej, exakt. Liksom, den här kandidaten kom ju med jättehäftiga exempel och hade varit med om massor med coola saker. Men sen kom den här personen som framstod lite som en grå mus i jämförelse. Och så tappar man liksom
riktningen och fokuset. Ja, för det vi egentligen ska göra, det är ju faktiskt att identifiera och bedöma hur väl motsvarar det här beteendet som kandidaten beskriver det vi faktiskt har sagt att vi söker.
Ja.
Så att, och det definierar vi ju kravprofilen såklart, som vanligt.
Precis.
Och det är det vi ska hela tiden matcha mot. Så att vi behöver ju som sagt hantera att vi är subjektiva.
Yes.
Som jag har sagt några gånger, men ack så viktigt. Och vad har vi för tips då när det kommer till att göra det här på ett bra sätt?
Ja, men först och främst så är det ju det som du redan har sagt egentligen, att vi gör en definition i kravprofilsarbetet kring vad är det egentligen vi menar när vi söker någon som är samarbetsorienterad eller flexibel eller driven. Så. Och när vi har fått det på pränt, att vi har med oss den här definitionen av beteendet in i intervjusituationen på ett eller annat sätt. Vi brukar ju kalla det här för bedömningsankare, eftersom att det ankrar oss, håller oss fast där, så att vi inte liksom flyter iväg och börjar göra någon slags sammantagen helhetsbedömning av ovidkommande, liksom irrelevant information eller intryck och sådana saker, känslor vi får. Så att bedömningsankare är ju jätteviktigt för att kunna få till den här standardiseringen och strukturen i den här delen av intervjun. Och det är också någonting som hjälper åtminstone mig, och jag antar många med mig, att förstå vilka följdfrågor som jag behöver ställa. För sitter jag med den här definitionen där, så kan jag ju inse själv att nej, jag har inte fått tillräckligt med information om det här för att kunna bedöma kandidaten i förhållande till kompetensen. Så att jag behöver ställa fler följdfrågor. Så på så vis har man också nytta av ett bedömningsankare då, som vi kallar det.
En annan del som är väldigt viktig här, det är ju att faktiskt under hela intervjun anteckna. Hur man antecknar spelar ingen roll, men att man antecknar, och att man antecknar vad kandidaten faktiskt säger.
Mm.
Och det är ju för att komma ihåg. Därför att vi ska ju inte göra bedömningen där och då under intervjun och sitta och gradera i hemlighet, utan vi ska ju göra det efter intervjun.
Mm.
Och sitter man då och har ganska många intervjuer, själv sitter jag och har 4-5 intervjuer per dag just nu i en process, och jag har ingen aning, jag skulle aldrig kunna komma ihåg om jag inte hade antecknat.
Nej.
Så att anteckningarna är avgörande för att faktiskt sen kunna se vad berättade kandidaten, hur betedde sig hen i den situationen, just det, hur väl matchar det då? Och då kommer vi till den tredje.
Ja, den tredje viktiga beståndsdelen här i standardiseringen, i bedömningen av intervjusvaret, och det är ju att man gör en mekanisk bedömning, och det betyder då att man sätter en siffra. Att man graderar, hur väl motsvarar det här nu som Anki beskriver det beteendet som vi söker? Låter det som ungefär det som vi är ute efter eller inte? Man kommer ju aldrig antagligen höra en kandidat säga exakt ordagrant det som man har fått på pränt i kravprofilen. Det hade varit intressant. Hör av er om ni har varit med om det någon gång. Men att liksom åt det hållet, ja, väldigt nära det. När vi graderar så gör vi ju det ganska liksom avskalat och enkelt. En hög siffra, i vårt fall handlar det ju ofta om att vi har en 4-gradig eller 6-gradig skala. Så då är en hög siffra att kandidaten beskriver ett beteende som ligger i linje med det som vi har definierat i närtid. Och på andra sidan skalan då en nolla, eller en etta kanske det är. Där är det kandidaten beskriver ett beteende som är motsatt det vi eftersöker, eller kandidaten kan inte ge några exempel på det beteendet som vi söker.
Mm. Och dessutom så ska vi också bedöma varje fråga för sig normalt sett.
Mm.
Så att när vi tittar igenom våra anteckningar, fråga för fråga, så ger vi då en poäng, tycker jag i alla fall enklast, precis som du beskrev.
Mm.
Och det i sin tur innebär ju att vi får en totalpoäng för varje intervjuad kandidat.
Mm.
Där vi också väldigt tydligt kan se vad är det som den här kandidaten faktiskt kanske inte hade med sig i lika hög grad, och som då gör att kandidaten faktiskt inte har gått vidare.
Mm.
Vilket hjälper oss i feedback och så vidare.
Precis. Men här kan man ju också testa sig fram lite grann och se vad som är det som funkar. Och det beror också på hur långa intervjuer man har och hur många intervjufrågor som ställs. Man kan antingen göra som du beskriver, tänker jag, att sätta en siffra efter varje fråga. Eller efter varje kompetensområde. Eller ta ett snitt. Om vi har 3 intervjufrågor som hänger ihop med samarbetsorienterad, så tar vi ett snitt. Eller så kan man använda de här frågorna för att också vikta de olika delarna av kompetensprofilen. Nu börjar det bli lite advanced här. Men såklart kan man göra så att om vi har 4 frågor som hänger ihop med service och bara 2 som hänger ihop med samarbetsorienterad, så kommer service få en större liksom tyngd i den totala bedömningen om vi lägger allt ihop tillsammans bara så. Så det kan man fundera på. En annan sak som folk uppenbarligen funderar kring, som vi får frågor om, det är vilken skala är bäst.
Mm.
Ska vi köra liksom 1-4, 1-5, 1-6, 1-10? Och där är det vårt standardsvar som ofta, det beror på. Det finns ingen one size som fits all här, utan det får ni pröva er fram.
Mm. Och det viktigaste är ju att man använder förstås samma skala för alla kandidater i samma urval.
Mm.
Och om du och jag intervjuar i samma process, att vi använder samma skala och att vi kalibrerar den skalan så att vi använder den på samma sätt också.
Yes.
Så att där finns det som sagt inget svart eller vitt svar. Nej. Utan prova er fram.
Det jag kan säga, min egen erfarenhet är ju att det beror också på vad som föregår själva intervjusteget. För har vi använt oss av till exempel screeningtester och valt att ta vidare kandidat som har en hög testpoäng kopplat till just, vad vet jag nu då, ser ut att utifrån sina inneboende förutsättningar ha goda förutsättningar att ge god service, så kommer ju antagligen svaren vi får vara också ganska bra, liksom. Beteendet som presenteras, beskrivs, kommer att ha en hög nivå. Och då kommer vi antagligen behöva en bredare skala.
Mm.
Så.
Och det uppfattar jag ofta, för vi har ju testat oss fram också.
Mm.
Och där tycker jag att den här 1-4-skalan blir lite för trubbig. Mm. Att man behöver en, kanske några fler, kanske 1-6, och det kör jag ofta.
Mm.
1-5 eller 1-6. Så att, ja.
Sammanfattningsvis då. Bra att ni har struktur i vilka frågor som ställs, för att de ställs på samma sätt till samtliga kandidater, att de hänger ihop med kravprofilen. Men försök också få till den här strukturen i den andra delen, den superviktiga delen såklart. Och det handlar om att standardisera, att bedöma intervjusvaren. Så. Och vill ni ha hjälp så finns vi ju här. Så är det ju. Så det är bara att ni hör av er och ni hittar våra kontaktuppgifter på homeofrecruitment.se. Eller så kan ni kontakta oss på LinkedIn, tänker jag. Eller hur?
Ja, okay. Där finns vi ganska frekvent.
Yes.
Bra, tack för idag.
Tack för idag, så hörs vi nästa gång. Hej då.
Hej då.
Du har hört en podd av Home of Recruitment. Om du vill komma i kontakt med oss, skicka ett mejl till info@homeofrecruitment.se. Podden är producerad av Septemberfilm.